today, this morning, the government of Sweden. Today, the government of Sweden has decided to recognize the state of Palestine.
Det är den 30 oktober 2014. Regeringen Löfven har nyligen tillträtt och att Sverige som första EU-land erkänner Palestina rör inte bara upp känslorna i svensk politik. Det är också ett beslut som skakar om och skapar debatt långt utanför Sveriges gränser.
Sweden officially recognizes the state of Palestine, its foreign minister announced on Thursday. The country becomes the first EU member state to do so.
Världens strålkastarljus riktas mot den nyblivna utrikesministern Margot Wallström.
Huvudskälet är att regeringen anser att de folkrättsliga kriterierna för ett erkännande av staten Palestina är uppfyllda. Det finns ett territorium, det finns en befolkning och det finns en regering.
Oppositionen kritiserar beslutet och Israels svar blir hårt. Tvärt emot förhoppningen då ska det dröja ett decennium innan några fler EU-länder följer efter.
Är det här där du sitter?
Nej.
Och när jag träffar Margot Wallström idag har hon en klar uppfattning om varför.
Jag vet ju att påtryckningarna blev ganska stora på de här länderna. Allt ifrån hot om att bryta diplomatiska förbindelser till konsekvenser för handel och så vidare. Så att det var vad som hände. Och förstås hur det också drabbade mig personligen.
Du blev ju väldigt hårt åtgången av Israel, inrikespolitiskt.
Ja, inte, alltså verkligen med direkta dödshot kan jag säga. Så att tyvärr så ledde det ju till en förfärlig situation. Men det här är länge sedan. Så som det här har utvecklat sig så måste vi agera först och främst genom att visa mänsklig medkänsla. Och det är både för de som blev offer för Hamas fruktansvärda terroristattack och alla de som nu förlorar livet eller förlorar sina kära barn och släktingar och vänner i mördandet som pågår just nu.
Idag verkar en tvåstatslösning längre bort än någonsin. Men samtidigt, nu är vi förmodligen då bara någon vecka bort från att Frankrike och Storbritannien, då otroligt tunga länder och kanske fler också följer på det, erkänner. Hur känns det att det sker nu då?
Det är bra att stora länder som Frankrike och Storbritannien gör, men det är ju så mycket svårare. Vägen är lång.
Det här är konflikt om den nya kampen för och emot en tvåstatslösning. Jag heter Kajsa Boglind.
We begin the show with some breaking news just coming in. French President Emmanuel Macron has announced that France will formally recognize Palestine as a state.
Anja Sahlberg, producent för det här avsnittet. Det blev en världsnyhet ju under sommaren att Frankrike beslutat att erkänna Palestina som självständig stat.
Det här ska ju ske när FNs generalförsamling samlas med starten 9 september, alltså om bara några dagar när vi spelar in det här.
France will be the biggest and most powerful European country to recognize Palestine.
Och det är inte bara Frankrike utan flera andra tunga länder som Storbritannien, Australien, Kanada som nu verkar vara på väg att följa efter.
Ja, varför sker det här nu och kan det få någon betydelse för den långdragna kampen om en tvåstatslösning? Alltså att en israelisk stat ska samexistera med en palestinsk stat sida vid sida. Det är vad vi ska titta närmare på i det här avsnittet. Och det här är ju otroligt komplicerad materia vi ska in i. En tydlig illustration är väl det här klippet som flimrade förbi i mina sociala medier nyligen. Under en ljus tältduk med en israelisk flagga i bakgrunden står Israels högerextrema finansminister Bezalel Smotrich. Det är en invigning av en ny bosättning på den ockuperade palestinska Västbanken. Ett försök att en gång för alla sätta stopp för en tvåstadslösning. Och Anja, det han säger här är ju ett slags uppmaning till premiärminister Netanyahu att införliva Judén och Samarien, som väl vi oftast brukar höra om i nyheterna som Västbanken. Att det här landområdet då ska införlivas i Israel och att det skulle betyda att man kan överge idén om två stater. Och så säger han då, så att vi kan vara säkra på att de skenheliga europeiska ledarna inte har något att erkänna i september.
Mm. Ja, det här är ju ett extremt uttalande av en man som ju då faktiskt sitter i Benjamin Netanyahus koalitionsregering. Han är ju finansminister, som du sa. Och han har ju liksom byggt sin politiska karriär på ett hårdnackat motstånd mot en palestinsk stat. Och det här är ju vad internationella ledare som nu vill erkänna Palestina för att blåsa nytt liv i en tvåstadslösning. Ja, vad de står mot nu.
Men Anja, vad ska man kalla det för, den här nya vågen av erkännanden som står för dörren nu i september? Nästan 150 länder har ju faktiskt redan erkänt Palestina. Så varför får de här länderna med Frankrike i spetsen så stora rubriker internationellt?
Ja, men det handlar väl om flera saker. Tidpunkt. Det handlar om vilka länder som nu säger sig vara redo att erkänna. Och så handlar det om historia. Men vi kan väl ta det från början. Det här är Insaf Rezaghi, doktor i internationell rätt vid universitetet Paris-Cité. Hon har skrivit sin doktorsavhandling om just omvärldens erkännanden av Palestina kopplat då till internationell rätt. Och under året har hon återkommande konsulterats av franska UD.
Alors oui, il y a des volontés notamment au sein du ministère des affaires étrangères de recueillir l'avis d'un certain nombre de chercheurs qui travaillent sur.
Så efter flera kontakter med UD-tjänstemän så förstod hon att någonting var på gång. Och i juni så började det hetta till inför att president Macron tillsammans med Saudiarabiens kronprins och premiärminister Mohammed bin Salman planerade ett FN-möte i New York med syfte att blåsa liv i en tvåstadslösning. Då skrev den palestinske presidenten Mahmoud Abbas ett brev till dem som innehöll flera viktiga punkter. Han skrev att han fördömer Hamas terrorattack i Israel den 7 oktober 2023. Att den israeliska gisslan måste släppas omedelbart och att Hamas måste avmilitariseras. Och så lovar Abbas att den palestinska myndigheten som under åren anklagas för både korruption och ineffektivitet, att myndigheten ska reformeras. Och med det här i ryggen, konkreta åtaganden utan motstycke enligt Élysée-palatset, så tar Macron steget och skriver den 24 juli på plattformen X.
In keeping with its historic commitment to a just and lasting peace in the Middle East, I have decided that France will recognize the state of Palestine.
Varför just nu? Jag frågar den franska forskaren Insaf Rezaghi.
Pourquoi en ce moment? Pourquoi maintenant?
Je pense que c'est un facteur de plusieurs choses, mais que c'est lié au fait que les crimes de masse que l'on voit dans la bande de Gaza depuis 22 mois deviennent insoutenables pour les opinions publiques.
Det finns flera svar, säger hon. Men framförallt så handlar det säkerligen om utvecklingen på Gazaremsan, där ju kriget orsakat enorm förödelse, höga civila dödstal och och svält som fått allt fler medborgare i väst att reagera och protestera.
Des appels à se mobiliser etc. Et donc tout ça les gouvernements eux sont obligés d'en tenir compte.
Och att erkänna kan ses som ett svar på det, alltså att visa att man gör något. Och den franska presidenten Macron har ju sen han tillkännagav det här lobbat för att fler ska följa efter och också erkänna Palestina som självständig stat. Inte minst inom det mäktiga G7 där ju förutom Frankrike, Kanada, Tyskland, Italien, Japan, Storbritannien och USA sitter med. Och med viss framgång får man väl säga.
We see starving babies, children too weak to stand. Images that will stay with us for a lifetime. The suffering must end.
Det här är Storbritanniens premiärminister Keir Starmer. Och han pressar ju Israel här i augusti med ett eventuellt brittiskt erkännande.
This is the moment to act. So today, as part of this process towards peace, I can confirm the UK will recognize the state of Palestine unless the Israeli government takes substantive steps to end the appalling situation in Gaza, agree to a ceasefire and commit to a long-term sustainable peace, reviving the prospect of a two-state solution.
Så Storbritannien kommer att erkänna om inte Israel går med på en vapenvila och avslutar kriget i Gaza. Är det så man ska förstå de här?
Ja, och dessutom säger han ju tydligt bidrar till att på allvar blåsa liv i en fredsprocess och det som då så länge refereras till som en tvåstatslösning. Men Kajsa, sen har ju ytterligare en viktig faktor kommit upp i ljuset, nämligen historien.
Well, thank you, Chair. We gather today at a dark moment.
Vem är det här?
Det här är Storbritanniens utrikesminister David Lammy heter han i ett tal om Palestina och tvåstatslösningen nu i somras. Och Kajsa, lyssna på vad han säger här.
Colleagues, our history means that Britain bears a special burden of responsibility to support the two-state solution.
Han tar upp en 108 år gammal deklaration som skäl till att just Storbritannien har en moralisk plikt att stå upp för en palestinsk stat.
108 years ago, my predecessor as British Foreign Secretary, Arthur Balfour, signed the declaration that bears his name. It helped lay the foundations for a homeland for the Jewish people.
Så det han pratar om här är ju den så kallade Balfour-deklarationen som ju signerades 1917 och la grunden för en framtida judisk stat. Ja, Israel. Något som britterna kan vara stolta över, sa David Lammy där i talet. Men så tillägger han.
However, the Balfour Declaration came with the solemn promise that nothing shall be done. Nothing which may prejudice the civil and religious rights of the Palestinian people as well.
Så förutom att bana väg för en judisk stat så slog deklarationen fast att också människor som bodde där i Palestina, att också deras rättigheter, civila och religiösa rättigheter, ska tillgodoses. Och det här har ju inte följts, konstaterar han.
And colleagues, this has not been upheld, and it is a historical injustice which continues to unfold.
Det är en historisk orättvisa som palestinierna har utsatts för, enligt Storbritanniens utrikesminister David Lammy.
And so it is with the hand of history on our shoulders that His Majesty's government therefore intends to recognize the state of Palestine when the UN General Assembly gathers in September here in New York.
Och någonstans här kände jag ett behov av att fatta mer av den historiska kontexten. Curious, did you listen to the British Foreign Minister David Lammy's his speech in that high level meeting?
Did.
Yeah.
I did.
What were your reflections? Jag får tag i en historieprofessor på prestigeuniversitetet Oxford, Eugene Rogan.
I think it was an important moment for Britain to declare its recognition or its intentions to recognize Palestine as a sovereign state. It's, I think, doubly important for Britain because of its historic legacy. And so, if we look back to World War One,
tillbaka till tiden för första världskriget.
Europe was still very much committed to an imperial order. And Britain and France were very concerned about how to strike a balance between the interests of their respective empires.
Så mitt under brinnande krig satt allierade brittiska och franska företrädare och planerade för den dag då kriget skulle ta slut. I fokus stod det osmanska riket som ingått ett hemligt avtal med Tyskland. Vad skulle hända med dess territorium efter krigets slut?
It wasn't about creating a balanced Middle East or a stable Middle East. It was about creating an imperial balance of power to preserve the peace between Britain and France.
Och det här mynnade ut i ett hemligt avtal som uppkallades efter två av de inblandade förhandlarna. Sir Mark Sykes, en brittisk underrättelseofficer, och den franska diplomaten François-Georges Picot.
We, in popular terms, call it Sykes-Picot.
Så Sykes-Picot-avtalet slöts 1916.
About how to award land from the Ottoman Arab provinces to Britain and France.
Frankrike och Storbritannien delade helt enkelt upp land mellan sig.
Much of Syria to France and Mesopotamia to Britain and leaving Palestine.
Medan Palestina ursprungligen skulle styras internationellt. Och med åren så har ju det här kritiserats och lyfts fram som ett klassiskt exempel på västerländsk imperialism. Där godtyckliga gränser, raka linjer som drogs på kartor, bidragit till konflikt och instabilitet. Och sen, året efter Sykes-Picot, så kom ju då Balfour-deklarationen 1917.
It was transformative for the Zionist movement.
Den här deklarationen gav dåtidens sionistiska rörelse luft under vingarna. Ett eget land kunde bli verklighet.
From the moment the British government said it was their national policy to make that happen, then suddenly Zionism took on a reality because it had a superpower patron to back it up.
Men enligt Mellanösternkännaren Eugene Rogan så var inte det främsta målet att hjälpa judar att få ett eget land, utan det här handlade framförallt om Storbritanniens egna intressen.
They were in a sense using the Zionist movement as a way to leverage a change in Sykes-Picot.
Så britterna använde sioniströrelsen för att på sätt och vis rucka på Sykes-Picot-avtalet, säger han. För att britterna skulle få mer kontroll över Palestina helt enkelt, som ju då ursprungligen var tänkt att styras internationellt. Och vi ska inte snurra in oss i historien, men det är ju uppenbarligen viktigt när Storbritannien nu öppnar för ett erkännande av Palestina.
I think for many of the actors in the region looking at Palestine, there's a sense that the Palestinian-Israeli conflict is a conflict of Britain's making. And so I think in that sense there has been a long-standing wish to see justice done by the British. And so I think in that sense history is important.
Men hur viktig är historien när man ska förstå den här nya vågen av erkännanden som är på gång nu?
The historic background is certainly important, but I think what is driving events today is far more conditioned by the state of the Middle East today and the state of Israeli claims and actions in Palestinian territory, which are increasingly running counter to the values and the international legal standing of the states of Europe.
Så om jag ska sammanfatta lite här. En ny våg av länder med Frankrike och Storbritannien i spetsen verkar nu vara på väg att erkänna Palestina när FNs generalförsamling samlas med start den 9 september. Och Johanna Sjöqvist Haaland, reporter på Konflikt, du har tittat närmare på hur Israel reagerar på allt det här.
Ja, för det dröjde ju inte länge efter Macrons tweet om det franska erkännandet förrän Netanyahu reagerade med ilska. Också han på plattformen X.
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu slammed the decision, saying it quote rewards terror.
Så Netanyahu fördömde det franska erkännandet och uttryckte att det, alltså att erkänna Palestina nu då, att det belönar Hamas terror.
Men Johanna, det här med en tvåstadslösning har ju varit på tapeten så länge. Så man undrar ju varför det väcker så starka känslor i Israel att tala om en palestinsk stat.
Ja, och vi har gjort upprepade försök att nå israeliska UD för att ställa frågor om det här och förstå mer. Men de har inte svarat, så i brist på svar från dem så tog jag kontakt med Isabel Schierenbeck som är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och expert på israelisk politik.
Ja, Frankrike och Storbritannien är ju två tunga och viktiga stater i EU. Och det Israel är oroliga för är såklart att om de här två staterna då väljer att erkänna Palestina så kommer fler stater att följa, och sen så kommer det på sikt innebära kanske en förskjutning och förändring i EUs politik när det gäller trycket på Israel. Dels när det gäller det här kriget som pågår nu i Gaza, men också i framtiden när det gäller en tvåstatslösning.
Så den stora rädslan är alltså att omvärlden ska driva på mer intensivt för förhandlingar om en tvåstatslösning.
Exakt, för hon påpekar att den nuvarande israeliska högerregeringen med stöd då från högerextremister är ju inte alls intresserad av en tvåstatslösning.
De partier som sitter i den här regeringen vill inte se det. Och om du tittar på väljarstödet för den här regeringen, som röstar på den här regeringen, de vill inte heller ha en tvåstatslösning. Och vi ser överlag ett skift. Om man jämför siffror från exempel 2013 med siffror idag, så är stödet för en tvåstatslösning mycket lågt. Och det är både bland den israeliska befolkningen men också bland palestinier, så har stödet för en tvåstatslösning sjunkit genom åren.
Så stödet för det har minskat också bland befolkningen, och de internationella försöken att driva på för en tvåstatslösning, de körde väl lite fast efter Oslo-processen som pågick på 90-talet, alltså försöken då att mäkla fred då.
Vi såg ju här under en lång tid före oktober 2023 att det var väldigt få som drev den här frågan aktivt på den internationella politiska arenan. Det var ganska tyst när det gäller den här frågan. Det är ju väldigt många, om man läser och följer ledande analytiker, politiker men också sådana som har varit med i de här förhandlingarna sedan 90-talet och framåt, som menar att tvåstatslösningen är död så länge.
Och för att förklara hur långt borta idén om de här två staterna bredvid varann, Israel och Palestina, är för den sittande regeringen, så kan vi komma in på det här.
Vad är det vi hör nu?
Det här är ljud från Knesset, Israels parlament. En omröstning hålls där i slutet av juli.
For the first time since 1967, Israel's parliament has voted in favor of a declaration to apply sovereignty over Judea and Samaria and the Jordan Valley.
Och här har vi ett nyhetsankare på den israelisk nationalistiska tv-kanalen ILTV prata om den här omröstningen i Knesset.
Och de vill alltså annektera Västbanken.
Precis, Västbanken som den uppmärksamma kanske hörde i nyhetsklippet kallar för Judeen och Samarien. Det var alltså ett lagförslag som möjliggör en framtida annektering av Västbanken, som klubbades med 71 röster mot 13. Västbanken som ockuperas av Israel sedan 1967, och vi kan passa på att förklara skillnaden då mellan ockupation som är tillfällig medan annektering som vi pratar om här är permanent.
Den sittande regeringen och framförallt vissa delar av den sittande regeringen och de partier där som till exempel leds av Smotrich då och Ben-Gvir bland annat, de vill ju se ett stort Israel, och det innebär att man vill annektera både Gaza och Västbanken och att Israel utgör hela det området.
Smotrich och Ben Gvir, som Isabel Schierenbeck nämner, är ju två högerextrema ministrar i den sittande koalitionsregeringen i Israel, som båda liksom förenas i sin dröm om ett stor Israel. Och det här lagförslaget om annektering av Västbanken som röstades igenom är inte bindande och påverkar inte det palestinska områdets juridiska status internationellt. Och det ska vi säga, en annektering, om det blir verklighet, det vore ju ett brott mot internationell rätt. Men den här omröstningen är inte det enda som händer som gäller framtiden på Västbanken nu, samtidigt som det mesta internationella mediala ljuset ju är riktat västerut mot Gaza. Och den här rösten känner vi igen. Ja, du nämnde ju den här mannen i början, Kajsa. Det här är alltså Israels högerextrema finansminister, Bezalel Smotrich, som också Schierenbeck pratade om. Och han presenterar en plan. En plan för att klyva Västbanken på mitten genom det så kallade E1-projektet.
Och vad står E1 för?
Ja, det står för East One. Det är alltså ett område som ligger öster om Jerusalem, mellan Jerusalem och en, enligt internationell rätt, då, illegal bosättning som ligger ännu mer österut, närmare Döda havet. Och det här området, som ska innehålla över 3000 bostäder, skulle då knyta ihop bosättningen som redan finns med Jerusalem. Och då skulle de palestinska områdena, bland annat Betlehem i söder och Ramallah i norr, bli åtskilda. Och det här är ingen ny idé, utan den har diskuterats i årtionden, men hittills så har den alltid stoppats på grund av protester från omvärlden. I det här talet som finansminister Smotrich håller i augusti så säger han att det i september inte kommer att finnas något för dem som han kallar de hycklande europeiska ledarna att erkänna. Och att han presenterar det här just nu, säger professor Isabel Schierenbeck, är för att det är lite bråttom för Smotrichs bosättarparti, som ju sitter i Netanyahus koalitionsregering, att få igenom det här.
Det hänger ihop med den sittande regeringen och att de här partierna, de religiös-sionistiska partierna, som är, och Smotrichs parti framför allt, och som är ett bosättarparti, att de ser möjligheten att driva igenom den typen av förändringar och förslag nu. Och att de också eventuellt ser att deras tid rinner ut. Det är en val i Israel snart. Och det är oklart om den här regeringen kommer att sitta kvar, eller om det här partiet ens kommer att komma in i regeringen eller i knässet igen och så vidare. Och sitta i en regeringskoalition, och därför så försöker man att driva igenom den här typen av politik nu.
Och bara några veckor efter det här talet, när Bezalel Smotrich sa att det inte kommer att finnas något för de europeiska ledarna att erkänna, så håller han en ny presskonferens onsdagen den 3 september.
Vad säger han här?
Ja, bland annat att målet är att en gång för alla ta bort den palestinska staten från dagordningen genom att ha så mycket territorium som möjligt. Enligt internationella medier som New York Times så sa han vid det tillfället att de siktar på att annektera ungefär 82% av Västbanken.
Ett högt, väldigt extremt tonläge från ministern Bezalel Smotrich, som ju tillhör den mest extrema falangen i den nuvarande koalitionsregeringen, ska vi understryka, men som ju faktiskt sitter i Netanyahus regering och därmed är en person som han som premiärminister måste förhålla sig till. Vi har hört om hur omvärlden med tunga europeiska länder i spetsen pressar Israel allt hårdare med diplomatiska medel och hur det här tas emot av regeringen Netanyahu. Men vad säger palestinierna på Västbanken om allt det här? Vi ska dit nu tillsammans med radions korrespondent Cecilia Udén.
Här i kafeterian på det amerikansk-arabiska universitetet i Bir Zeit på Västbanken är många av studenterna positiva till att länder som Frankrike, Storbritannien, Kanada, Belgien och Australien planerar att erkänna en palestinsk stat. Det stärker vår sak, säger 19-åringarna Zahra Abed och Aline Omar, som båda studerar till sjuksköterska. Det som har gjort oss svaga är ju att vi har varit ensamma när de flesta länder stött Israel. Nu ändras det och det kommer att förändra vår ställning internationellt, säger Zahra Abed. Och det spelar ingen roll om det inte leder till någon omedelbar förändring. Det kan ta år, decennier, ett århundrade, men vi kommer att bli fria från ockupationen. Och de här ländernas erkännande stärker palestiniernas förhandlingsposition, säger hon. Ekonomistudenten Khalil Youssef håller med. Long term, säger han.
يعني هكذا ممكن مش في الوقت الحالي يصير في تغيير ممكن يصير يعني على اللونج تيرم يصير التغيير او
en av universitetets professorer, 43-åriga Dalal Erakat, statsvetare och konfliktforskare, är också entusiastisk över erkännandet, även om det inte kommer att stoppa dödandet i Gaza eller leda till att ockupationen upphör. Men det är det minsta dessa länder kunde göra, säger hon.
Well, the least that those countries could do is an overdue recognition of the state of Palestine. We also need to remember that the whole scenario or approach of the two-state solution was basically a proposal that was made up by the international community. So I think it's about time that those countries at least do this symbolic yet very important and necessary step of recognizing the Palestinian state.
Men ett erkännande av Palestina kan inte ske istället för sanktioner och krav på att Israels ockupation upphör, krav på att Israels gränser definieras.
Recognition should not come in replacement to sanctions. Recognition should not come instead of holding Israel accountable. No, no. Those countries also have legal and moral obligations. Recognition should come in parallel with ending the Israeli military occupation and with a clear definition of border of the state of Israel.
Och när det gäller sanktioner, säger Dalal Arakat, räcker det inte med att rikta sanktioner mot några enstaka, ökänt våldsamma bosättare. Alla bosättningar är olagliga och det borde leda till sanktioner mot Israel.
You know, it's not about sanctioning the violent settlers. We need to look at settlers and settlements as illegal, period. All settlements should be illegal. All settlers should be illegal. And this should amount to sanctioning the state of Israel. Because Israel had been violating every basic rule of the international world order, the UN system, the international law.
Israel har brutit mot internationell rätt och mot FN. Det borde inte accepteras, säger Dalal Erakat. Och tillägger att man inte behöver vara något geni för att komma på sätt för Israels allierade att visa att de inte är nöjda.
We don't need to be genius in inventing tools of sanctioning a country that commits war crimes and that keeps occupying and murdering and confiscating and settling. They did not leave any room for this two-state solution that we're still talking about. Really, all the textbook tools are there. Sanctionings, arms embargo, economic trade relations. Israel needs to feel the urgency and Israel needs to feel that its allies are not happy.
Statsvetaren Dalal Erakat är dotter till den tidigare palestinske chefsförhandlaren Saeb Erakat som avled i covid för 5 år sedan. Hon är uppvuxen i ett Fatah-hem med stark tilltro till diplomati. Och även om hon medger att hon är uppgiven inför israeliska planer på att annektera Västbanken och den israeliska regeringens beslut att bygga bosättningar som kommer att klyva Västbanken på mitten och i praktiken omöjliggöra en tvåstatslösning, så håller hon fast vid att framsteg på den diplomatiska fronten har stor betydelse. Det gör också den tidigare informationsministern Nabil Amr, som jag träffar i Ramallah, och som ser europeiska erkännanden av Palestina som en garanti för en tvåstatslösning.
Det är ضمان لقيام هذه الدولة ضمان سياسي رئيسي من الدول التي كانت حاضنة لدولة إسرائيل والآن هي تحتضن ولادة الدولة الفلسطينية.
De länder som länge omhuldat Israel har nu börjat försvara Palestina, säger den tidigare palestinske ministern och Fatah-medlemmen Nabil Amr. Och det främsta skälet till det är att alla har insett att det aldrig kommer att bli fred i Mellanöstern så länge den palestinska frågan förblir olöst, säger han.
السبب هو انه بدون حل القضية الفلسطينية لا يوجد اي قدر من الاستقرار في الشرق الاوسط.
Israel har reagerat med ilska på planerna att erkänna Palestina och också kallat det för ett sätt att belöna Hamas terrorattack. Och det är ingen hemlighet att många palestinier som är missnöjda med den palestinska myndigheten, som de ser som korrupt, ineffektiv och ett redskap för Israels ockupation, också anser att det var Hamas terrorattack den 7 oktober som förde upp Palestina-frågan på agendan efter decennier av stiltje i den så kallade fredsprocessen. Men varken den tidigare ministern Nabil Amr eller statsvetarprofessorn Dalal Erakat håller med. Tvärtom ledde 7 oktober-attacken till massdöd och förödelse i Gaza, även om kriget har gjort att Israel isolerats. Jag vet, säger Dalal Erakat, att många palestinier tror att omvärldens omsvängning är ett resultat av Hamas 7 oktober-attack, men nej. Säger hon. Vi har kastats bakåt flera decennier.
If you ask an ordinary Palestinian, they might say yes based on the protests and the public opinion shift that we witness all around the world. But as a professor in conflict resolution and as an expert in political science, I must admit that no, it did not serve the Palestinian cause. It took us decades backwards. The rise and the shift in public opinion is extremely important. However, for the past almost 2 years, we didn't see anybody holding Israel accountable. The Palestinians are still being murdered on daily basis as we speak.
Men även om många palestinier ser omvärldens omsvängning i fråga om Palestina-frågan som ett resultat av Hamas attack, så betyder inte det att de tror att internationella erkännanden kommer att ha någon betydelse. Busschauffören Barakat, som kör i linjetrafik mellan Betlehem och flyktinglägret Deheisha på Västbanken, anser att erkännanden av en palestinsk stat bara är en uppvisning inför media. Det kommer inte att påverka ockupationen av Västbanken. Israel är den starka parten, säger busschauffören Barakat. Och på torget utanför födelsekyrkan i Betlehem, där souvenirförsäljare inte längre har några kunder alls eftersom det inte kommer några turister, säger 60-årige Naef Elmati att dessa erkännanden av en palestinsk stat inte är något annat än världssamfundets hyckleri som inte kommer att leda någon vart. Det har symboliskt värde, ja, men leder inte till någon förändring. Israel bestämmer och Israel kommer aldrig att acceptera en palestinsk stat, säger han.
Jag tror att det inte kommer att
förändra något.
Ramzian är viktig? Ramzian, säkert. Säkert, något som är dåligt är viktigt. بس عمليا على الارض بتوقعش ان اسرائيل تاخذ فيها الحكي.
Symbolpolitik när tunga västländer nu vill erkänna Palestina, Anja.
Ja, och där får den här busschauffören vi hörde och analytikerna på Västbanken visst medhåll från experter i väst, som forskaren Insef Rezaghi. Hon som fått ge input, om du minns, till franska UD inför erkännandet. För ganska snabbt i vårt samtal så blir hennes frustration med den egna regeringen tydlig.
Il y a le sentiment de d'être là pour rien parce que on vient, on donne quand même nos avis de chercheurs et notre expertise et il y a le sentiment aussi que derrière ça ne se concrétise pas.
UD-tjänstemännen vill höra vår syn, ta del av vår expertkunskap som forskare, men känslan efteråt är att de inte lyssnar, säger hon. Och ja, där kommer samma ord igen, symbol. politik.
C'est symbolique parce que en fait ça ne va jamais contraindre Israël à cesser son occupation du territoire palestinien.
Det här är symboliskt för att det på inget sätt tvingar Israel att upphöra sin ockupation av palestinska områden eller sätta stopp för illegala bosättningar en gång för alla.
Il faut aujourd'hui adopter des sanctions, des mesures coercitives et il y a plein de possibilités au niveau de l'Union européenne.
Också hon förespråkar tuffa sanktioner mot Israel nu. Det behövs om Frankrike och väst verkligen vill uppnå förändring, säger hon.
Il y a plein de possibilités de sanctions aujourd'hui au niveau européen, au niveau français et au niveau international.
Men Kajsa, som historieprofessorn på Oxford, Eugene Rogan ser det, så är ändå erkännandena av vikt.
Well, I think it's an important step to take just to put limits on what Israel might aspire to claiming.
Alltså, han är ju inne på det som vi hörde om tidigare, att definiera Israels gränser och därmed definiera vad man kallar Palestina och vad det är då man liksom erkänner när man erkänner Palestina. Och som han ser det så finns det just nu en unik möjlighet för Frankrike och Storbritannien och de andra.
I think what's going to really determine the value of this recognition should it happen in September will be if they put territorial boundaries on the area they recognize. I am hoping they recognize all of the Gaza Strip, East Jerusalem and all of the West Bank as what they are calling Palestine, the territories occupied in the June War of 1967.
Jag hoppas att de erkänner hela Gazaremsan, östra Jerusalem och Västbanken, säger professorn på Oxford. Alltså 1967 års gränser som det så ofta refereras till. Det som också Sverige tryckte på när man erkände 2014. Så skulle det här kunna blåsa liv i en fredsprocess och en tvåstatslösning som så många död förklarat, frågar jag. Could it spark a future for the two-state solution, you think?
I don't see another way around resolving the conflict other than two states.
Som han ser det så finns inget annat sätt att lösa den här konflikten, han förklarar.
The populations of the Palestinians and the Jewish Israelis are now more or less at parity at about 7.2 million people each. This is not disputed. And so you have to ask yourself, what alternatives are there? There is the one state solution, but I don't see Israelis giving Palestinians full rights. And if they gave them less than full rights, it's an apartheid state.
Med en enstatslösning så riskerar Israel att bli en apartheidstat, säger Eugene Rogan. Och de där tankarna vi hörde om i förra avsnittet av konflikt, att tvinga bort palestinier, det är ingen väg framåt som han ser det.
We don't believe that Israel can succeed in expelling all Palestinians, and ethnic cleansing is a crime against humanity. It's against international law. And the accusation of genocide demonstrates that the international community is very alert to the risk of massive death from this war.
Etnisk rensning är ett brott mot internationell rätt, påminner han, och ser han sin syn på vad som krävs nu.
So to me, as difficult as it is, but we have to take the process out of the hands of extremes. And I'm afraid that the government of Prime Minister Netanyahu is an extremist government. And we must not leave the initiative in the hands of extremists if we wish to see a resolution of the conflict.
Vill vi se ett slut på den här konflikten så måste extrema krafter på båda sidor på något sätt utmanövreras. Och Eugene Rogan tycks se ett skifte nu i hur omvärlden ser på Israel.
I feel as though there is a momentum building now. And I think that there's a growing consensus among, you know, economic and political heavyweights in Europe, in Australia, in Canada, which is changing the nature of international relations with Israel.
Och när han ser nu de här tunga västländerna som verkar vilja följa de 147 stater som redan erkänt Palestina, så använder han ordet game changer, en vändpunkt.
I mean, we're talking about France and Britain joining a number of European states such as Norway, Ireland, Spain, Slovenia, Malta. And then you add to that the broader reaches of Canada, of Australia. That added to the weight of Asia and Africa is truly a game changer. And I think this is an essential step if you wish to see a Palestinian state, you know, emerge as a solution to this conflict.
But a big part of the Western world, but not the United States. Men invänder jag, hans eget hemland då? Han är ju från USA, alltså Israels närmsta bundsförvant. Hur är det med USA under Trump, frågar jag. Och svaret jag får.
Well, all I would say is that under President Trump, no policy is static.
Det vi vet om Trump är att typ vad som helst kan hända.
He's not constant in his policies. And so it may be that a European initiative like this will provoke him to reject their lead. It may turn out that he gets angry with Prime Minister Netanyahu and decides to lend his support behind. You just never know with Trump.
Idag är alltså en rad länder, däribland flera medlemmar i det mäktiga G7, redo att göra det som Sverige gjorde för 11 år sedan. Men då, 2014, stod den svenska regeringen med utrikesminister Margot Wallström i spetsen ensam.
Bakgrunden var ju att just ingenting hände politiskt när det gäller att flytta fram positionen och att göra en tvåstatslösning möjlig. Vi diskuterade den här frågan, för det som kallades status quo var ju själva verket en ständig försämring. Det var bosättningar, som nya bosättningar, bosättningspolitiken som avancerade. Man demolerade sånt som EU hade varit med och, alltså byggnader och infrastruktur som EU hade varit med och finansierat och betalat för. Det var en känsla av att det här gick i fel riktning. Så att försämringen var det som man kallade för status quo. Och vi pratade om de här frågorna upprepade gånger på våra rådssammanträden, men ingenting hände.
Så Sverige blir första EU-land som erkänner Palestina.
Sweden officially recognizes the state of Palestine, its foreign minister announced on Thursday.
Det leder till hård kritik från Israel.
Sweden's ambassador in Tel Aviv is summoned to the Israeli foreign ministry for clarification.
Israels reaktion leder också till en diplomatisk kris mellan våra länder.
Det var väntat att de skulle retaliera och sen med vilka metoder kanske vi inte riktigt hade insett att de skulle vara så tuffa som de var. Därför att det som hände var ju förstås att vi pratade mycket med länder som Frankrike, Irland, Slovenien, Malta. Alltså en rad länder som gärna hade velat följa vårt exempel och var nära att göra det. Och då förstod vi ju att Israels regering faktiskt och Netanyahu satte stopp för deras planer genom att göra oss till ett så att säga avskräckande exempel.
Det blir inga fler europeiska erkännanden då.
Jag vet ju att påtryckningarna blev ganska stora på de här länderna också. Allt ifrån hot om att bryta diplomatiska förbindelser till konsekvenser för handel och så vidare. Så att det var vad som hände och förstås hur det också drabbade mig personligen.
Hoten börjar komma direkt. De bedöms så allvarliga att utrikesministern får utökat personskydd.
Direkta dödshot kan jag säga. Så att tyvärr så ledde det ju till en förfärlig situation.
När Margot Wallström något år senare anklagar Israel för utomrättsliga avrättningar når kritiken mot hennes stormstyrka. Hon hamnar på internationella Simon Wiesenthal-centrets lista över årets värsta antisemitiska eller anti-israeliska händelser. Men de här dödshoten och den här otroliga utsattheten som det ändå blev för dig, hur tänker du på det då?
Jag tycker väldigt illa om det här, att man måste kunna få kritisera regeringen, alltså vad regeringen i Israel gör. För det kan man göra med alla andra länder också. Om man är en demokrati, då ska man kunna göra det utan att kallas för antisemit. Och vi ser det ju nu också, att det dröjer bara en kort tid, och om det är nu ett land eller en regering som har erkänt Palestina, så kallas de för antisemiter. Och det där är illa, och det bidrar ju inte till att skapa mer sympati heller för deras rättmätiga krav på att också få leva i säkerhet och värdighet. Dessutom för mig så har det varit så kränkande, eftersom jag kan säga att mitt politiska engagemang och mitt intresse för internationell politik och vad som händer i hög grad kommer från att jag engagerar mig så mycket ända sedan jag läste och fick lära mig om förintelsen i skolan. Så har det aldrig släppt sitt grepp om mig, och jag avskyr antisemitismen lika mycket som jag... Det är många ismer nu som man borde ta itu med, och islamism är heller inte bra.
Men vad uppnår Sverige egentligen med sitt erkännande? Inte mycket, eftersom ingen följde efter då. Enligt Wallström hade det ändå ett värde som signal till palestinierna.
Det injicerade hopp i inte minst i unga människor. Än idag, om jag reser runt i världen eller så och träffar palestinier, så kommer de ihåg det här.
Något som också bekräftas av palestinska statsvetaren Dalal Arakat.
So recognition came in times, especially by Sweden.
Som vi hörde tidigare från Västbanken. Hon som är dotter till tidigare chefsförhandlaren Saeb Erkat.
It did raise hopes and it did actually maintain a little bit of trust which was lost with the international community.
Det gav oss hopp, säger Dalal Arakat. Men
however, recognition is an urgent diplomatic first step that requires parallel steps to come with it, like ending the Israeli military occupation.
Erkännande är bara första steget, och den verkliga pressen på Israel från det internationella samfundet uteblev, menar hon. Hemma i Sverige är oppositionen kritisk till erkännandet.
Här är Lunchekot, kritik mot att Sverige erkänner Palestina.
Även om flera partier i dåvarande alliansen är för ett erkännande i sak, menar man att tajmingen är fel. Och efter Hamas terrordåd 7 oktober 2023 får den inrikespolitiska kritiken ny luft. Två partier, Sverigedemokraterna och Liberalerna, kräver att Sverige ska dra tillbaka sitt erkännande av Palestina. Liberalerna backar sen från kravet. Men så här säger dåvarande partiledaren Johan Persson.
Palestina är erkänt. Det skedde på mycket lösa grunder av den tidigare regeringen. Det ledde inte till något bra. Det har snarare lett och bidragit till att terrorsekten Hamas slaktar människor och nu ligger bakom det vidriga krig som pågår med många oskyldiga människor där.
Men enligt Wallström var avsikten med erkännandet just att uppmuntra moderata krafter. Att stärka den palestinska myndigheten som styrs av Fatah gentemot det extremistiska Hamas. Det fanns också då en förhoppning från Wallströms sida om att erkännandet skulle öka trycket på Fatah att reformeras på just det sätt som Mahmoud Abbas nu ger löften om inför Frankrikes erkännande.
Och vi har ju använt den positionen också till att verkligen trycka på sig att det behövs en föryngring, det behövs val, det behövs reformer, man måste bekämpa all korruption överallt och så vidare. Så att det har varit en del av den dialog som vi har haft.
Men tycker du att Fatah förvaltade det där stödet? Väl.
Ja, vi har varit så otroligt frustrerade över bristen på så att säga framsteg med alltihop det här. Och arga många gånger också. Men det här måste ju till. Det måste till ett sånt långsiktigt arbete. Och tänk om det då hade varit flera som hade just följt vårt exempel. Jag tror att då fanns det en öppning, ett möjlighetens fönster faktiskt också för EU-länderna, om vi hade kunnat komma samman på ett bättre sätt.
Så hur ser Margot Wallström på att en rad länder nu följer Sveriges väg 11 år senare.
Att jag tycker ändå att vi tog rätt beslut. Och det var inte för sent då. Det var heller inte för tidigt. Men det är bra att stora länder som Frankrike och Storbritannien gör. Men det är så mycket svårare. Vägen är lång.
Det här poddavsnittet går mot sitt slut. Vi har synat den nya kampen om en tvåstatslösning där erkännanden av Palestina återigen spelar roll diplomatiskt. Trycket ökar på Israel, men samtidigt gör sig motståndet påmint inför generalförsamlingens öppnande i New York.
The Trump administration is canceling the visas of several Palestinian leaders ahead of the UN General Assembly in New York next month.
Ja, USA nekar den palestinske presidenten Mahmoud Abbas och andra medlemmar i den palestinska delegationen visum. Skälet man uppger är att Palestina underminerar fredsförsöken, bland annat genom att söka erkännanden utan Israels samtycke. Reportrar i det här avsnittet var Johanna Sjöqvist Haaland och Cecilia Udén. Tekniker var Sandra Pettersson och Rasmus Håkans. Anja Salalberg producerade och jag heter Kajsa Boglind.